kanske behöver det här. Och nu kan man ju fråga sig, varför i all sin dag står jag här idag? En 80-plussare som är lite halvblind borde väl ha vett att vänligt men bestämt tacka nej till ett sånt här erbjudande. Men ja, jag hade inte det vettet. Utan, och det var lite speciellt när Lotta ringde och ställde frågan. Då var det någonting som liksom bara rörde sig inom mig som jag inte kom ifrån. Det var så att jag hade läst några böcker. Ja, jag hade läst en biografi om Charles Finney i USA. Men sen hade jag också läst ett par, jag hade kommit fram med ett par häftade, rätt så tunna och rätt så illa åtgångna böcker som handlade om väckelse i Sverige. Och det tog så tag i mig. Vad som hände, någon hette pionjärer i väckelsen. Och man fick ju läsa om otroliga saker som hände här i vårt land på 1800-talet. Hur lokalerna bara fylldes så folk fick stå utanför. Och hur man såg sådana komma till de här mötena som var absoluta motståndare till väckelsen. Och man visste den där han kommer bara för att störa ikväll. Men så rätt för att vara mitt i mötet så fick man höra hur den personen började storgråta och falla på knä och be om förlåtelse om nåd. Och reste sig upp sen och strålade av glädje. Ja, det var så otroligt liksom. Och jag började tänka, men hur kunde detta hända här i vårt land? Vad hade de som vi saknar idag? Hade de flera högutbildade teologer? Hade de mera välsjungande körer? Hade de stiligare kyrkobyggnader? Hade de bättre metoder? Vad hade de för något? Och när jag funderade så tyckte jag det var två saker som stod fram. Bönelivet, som man bad. Och det var inte det att det stod i programmet att nu ska vi be så och så långa, många timmar. Utan det var bara det att de kunde inte sluta. Det blev bön till fram på morgontimmarna. Det blev bön hela nätterna. Man kunde inte sluta. Och det är klart att det var en orsak till väckelsen. Men sen tänkte jag också på förkunnelsen. Vad var det de förkunnade? Det var ju mest olärda lekmannapredikanter. Men de talade om synd och nåd. Och då började jag på fundera på, när hörde jag sist en predikan om synd i Sverige? Ja, det var länge sedan. Men det, de förkunnade synd och nåd. Överflödande nåd. Och då, just då så ringde Lotta. Och då kunde jag ju inte säga nej. För det var som att här har du en chans. Gör det själv. Predika om synd och nåd. Så jag visste ämnet på en gång. Och nu står jag här. Först av allt så vill jag då hålla fram vad som står i Romarbrevet. Att där synden blev större, där överflödade nåden ännu mera. Så vi behöver inte vara rädda för att predika synd. För hur vi än predikar synd så är nåden större än synden. Men om vi nu tänker på synden. Ja, Sofia läste här att det är ingen skillnad. Alla har syndat. Och står det alla, då betyder det alla. Då betyder det att det finns inga undantag. Utan vi är alla inneslutna i detta. Alla har syndat. Och saknar härligheten från Gud. Men det finns nåd. Man kan få nåd. Men alla har syndat. Och vad gör då synden med människan? Ja, Jesaja har ett klart svar i 59:2. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Synden skiljer oss från Gud. Alltså hamnar vi i det läge som Paulus skriver om i Efesebrevet, att vi vandrar utan Gud och utan hopp i världen. Utan Gud, utan hopp. Hopplöshet. Det är vad synden åstadkommer. Utan hopp för tid och evighet. Och förra söndagen så citerade Lotta, syndens lön är döden. Men Guds gåva i Jesus Kristus är evigt liv. Lön, det är någonting som man förtjänar. Syndens lön är döden. Och den förslavar oss. Jesus sa ju att den som syndar, han är syndens träl. Och det vittnar Paulus om. Det hade han upplevt och erfarenhet av när han liksom levde sitt eget liv. Att det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och så utropar han: jag arma människa, vem ska frälsa mig ifrån denna syndens och dödens kropp? Men han visste svaret, så på en gång så kommer det: Gud vore tack, genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta gör synden med oss. Vi skulle kunna ta fram mycket mer, men jag stannar här. Men ska vi tala om synd överhuvudtaget i vår tid, i vår upplysta tid? Ska man verkligen stå och tala om synd? Jesus talade om synden. Och när Jesus talade om den heliga ande, hjälparen som skulle komma, så säger han att när han kommer, sanningens ande, hjälparen, då ska han överbevisa världen i fråga om synd, rättfärdighet och dom. Så vill vi ha ett samarbete med den heliga ande, så får vi nog precis som han tala om synden. Men vi måste skynda oss över till nåden. Och när jag tänker på nåden, då går mina tankar ofta till en gammal kvinna ute på Taiwan, en gammal hakka kvinna. Vi hade söndagsskola vid 8-tiden på söndagmorgnarna i en bergsby uppe bland hakka-folket. Och byns alla ungar kom springande på en gång. Och så kom de äldre som var lite nyfikna, kanske mest på den där utlänningen som stod lite i bakgrunden och lyssnade. Och där tyckte jag att jag kunde vara frimodig och försöka tala till folk på hackaspråket för första gången. Så jag minns inte vad jag berättade, men jag berättade någonting om Jesus i alla fall. Och avslutade med att vill vi ha frid, så behöver vi bara tro på Jesus, så får vi frid. När det var slut så kom den här gamla kvinnan fram och spände ögonen i mig och sa: är det sant det du har sagt här idag? Då flög hjärtat upp. Har jag sagt något galet? Men jag frågade: vad då för något? Ja, du har sagt att man behöver bara tro på den där Jesus, så får man frid. Ja, sa jag, men det är sant. Kan det vara så billigt? Här har jag kämpat ett långt liv för att få frid. Jag har offrat i alla de här gudarna. Och jag har inte smakat kött på årtionden. Och jag har försökt göra goda gärningar för att samla meriter. Och så kommer du och säger att det är så billigt. Hade hon uppfattat det rätt? Ja, i förhållande till vad hon hade fått höra. Så visst, det lät ju billigt. Bara tro på den här Jesus. Men hon hade inte fått hela berättelsen. Hon hade ännu inte fått höra att det var så billigt. Därför att det fanns en annan som hade betalat priset. Och han hade betalat ett högt pris. Då tänker jag på Golgata. Där betalade Jesus priset. och det var ett högt pris. Tänk bara. Sönderpiskad rygg, törnekrona nerklämd över hans hjässa. Spikar genom händer och fötter, hängande på det där korset. Hånad, föraktad. Och så kommer hela jorden ett mörker som varade till nionde timmen. Och där i mörkret ropar han: min Gud, varför har du övergivit mig? Upplever Guds övergivenhetens kval. Vilket pris han betalade. Och tänkte, vad allt gjort för mig. Han betalade ett högt pris. Och därför så finns det nåd. Nåd. Efesierbrevet 2:8. Av nåd är ni frälsta. Och det är inte av er själva. Guds gåva är det. Guds gåva är det. Och en gåva betalar man ju inte för. Man presterar ingenting för att tvinga till sig en gåva. Den får man bara. Men den som ger gåvan kan ju ha betalat ett skyhögt pris för den. Jag vågar ju inte säga att den där gåvan som jag fick var billig. För jag vet ju inte hur mycket den har kostat. Och nådens gåva, den är dyrköpt. En dyrbar gåva som förvandlar människors liv. Så, vad gör då nåden med oss? Om vi säger synd plus nåd är lika med vad? Vad resulterar det i? Det borde väl resultera i glädje, tacksamhet, kärlek till honom som har betalat priset. En iver att få vittna om honom, att få göra honom känd. Och vi kan se det i apostlagärningarna. De första troende, de första lärjungarna. I det tredje kapitlet så läser vi om Petrus och Johannes. Går upp till templet. Vid sköna porten ser de den lame mannen sittande. Och undret sker. Han reser sig upp, han kan gå. Undret i Jesu namn. Och folket samlas. Och Petrus och Johannes säger, här kan vi ju berätta om det. Vilket pris han har betalat. Vilken nåd det finns. Och de börjar tala till folket. Men då kommer ledarna, de i stora rådet, och griper apostlarna. Man förvarar dem över natten och nästa dag så har man dem framme och förhör. Och så förbjuder man dem strängeligen att vidare tala i det namnet. Ett strängt förbud. Vad svarar Petrus och Johannes? Jag tycker det är så fantastiskt deras svar. Vi för vår del kan inte hålla tyst. De hade upplevt för mycket. De hade sett för stora ting. De hade sett priset som Jesus hade betalat. Och de hade upplevt uppståndelsen. De hade sett honom fara upp till himlen. De hade varit med på pingstdagen och fått del av den helige ande. Och de hade sett 3000 människor komma till tro. Och de hade de sett undret med den lame mannen vid sköna porten. Vi kan inte hålla tyst. Idag är vi rätt så bra på att hålla tyst. Men de kunde inte hålla tyst. Inför den nåd de hade mött. Inför den överflödande nåden. De kunde inte hålla tyst. Och vi som är så bra på att hålla tyst. I varje fall ta det försiktigt. Och när de sen släppt så gick de och sökte upp de troende. Och det blev bönemöte. Och vad ber de om i det bönemötet? Jo, de ber om frimodighet att förkunna, att tala om Jesus, om nåden. Vad skulle du och jag ha bett om i den situationen? Om vi hade varit strängeligen förbjudna att tala i Jesu namn, vad skulle vi ha bett om? Jag tror att vi hade krypit ihop och bett, käre Gud, hjälp oss att vara försiktiga. Hjälp oss att ta det försiktigt så vi inte sticker ut. Hjälp oss. Men de bad om frimodighet att förkunna. Om kraft att utföra under och tecken i namnet Jesus. Vad var det som hade hänt med dem? De hade mött den förunderliga nåden. Den överväldigande nåden. De hade fått den här dyrbara, dyrköpta gåva. Och den kunde de inte hålla tyst med. Ett par kapitel senare så är det alla apostlarna som är gripna och står inför stora rådet. Vad hade de gjort? Jo, man säger till dem, har vi inte strängeligen förbjudit er att tala i det namnet? Och ändå har ni uppfyllt Jerusalem med ett tal. Och där dömdes de att piskas. Men så står de dem när de lämnade med sönderpiskade ryggar. Hur reagerade de då? Glada över att ha aktats värdiga att lida för det namnets skull. För det namnet, det var för stort, det var namnet över alla namn. Det var han som hade betalat priset på Golgata. Lite senare så möter vi Stefanus, ännu en som inte kunde tiga. Hans långa tal där han återberättade från Gamla testamentet, då var det lugnt. Men han började tala om Jesus. Och när han utropar, jag ser himmelen öppen och Jesus står på Guds högra sida, då brakade det loss. Då sliter man ut honom ur staden och stenar honom till döds. Vad var det som låg bakom detta? De hade mött den överväldigande nåden. Och de hade insett vilken dyrbar gåva de hade fått. De hade insett vilket pris Jesus hade betalat för dem. Och så Paulus. Och Sofia läste ju här från oss i första brevet till Timoteus, vad han själv säger. Man kan ju undra över Paulus. Hur orkade han hålla ut år efter år? Han återberättar ju själv hur han, allt vad han hade utsatts för. Han hade stenats. Han hade piskats och pryglats. Han hade suttit i fängelse. Han hade hånats och föraktats. Varför gav han inte upp efter ett tag? Han grundade ju församlingar på den ena platsen efter den andra. Kunde han inte ha nöjt sig med ett par, tre församlingar? Och sen kunde han ju ha slagit sig ner där i någon församling där det var lugnt runt omkring. Och blivit församlingspastor för resten av livet. Och det hade varit lugnt. Men nej, han skulle vidare och vidare och vidare. Det var inte nog med bara Asien. Han skulle över till Europa. Han skulle till Rom. Han tänkte sig att han skulle till Spanien. Han kunde aldrig bli färdig. Vad hade han upplevt? Ja, det var vi läste i första Timoteus. Där han tänker tillbaka på vem han egentligen var. Hur han hade varit en förföljare. En hädare. Hur han hade andats hat och modlust. Hur han hade förföljt. Och han upplevde, jag är den största av syndare. Men det fanns nåd för mig. överflödande nåd för mig, förföljaren, hädaren. Jag fick nåd. Och inte bara nåd att bli förlåten. Jag fick ju förtroende. Ja, den gamle förföljaren fick förtroende att bli apostel. Det var ju för stort. Det var för ofattbart. Och han kunde ju aldrig göra nog för att visa sin tacksamhet för denna oerhörda nåd som han hade mött. Hörde, jag tror det var någonting av det som låg bakom väckelserna även här i Sverige. De hade mött nåden. De hade insett vad nåden hade gjort i deras liv. Hur den hade förvandlat dem. Hur den hade räddat dem för tid och evighet. Och de kunde, som Petrus och Johannes, de kunde inte hålla tyst. Och då blir det väckelse. När Guds folk inte kan hålla tyst. När Guds folk slutar att be om hjälp att vara försiktiga. Att ta det lugnt. Och istället ber om frimodighet. Att låta sig gripas av nåden. Och att behov att göra den känd. Då försvinner den där lagom kristendomen. Ljumheten. Den där önskan att anpassa sig. Och bli politiskt och religiöst korrekt. Då försvinner det behovet. Och istället kommer behovet att få ära Jesus. Att få göra honom känd. Och till sist en liten, lite mera nutida man som också hade upplevt nåden. I vår sångbok har vi en sång 231. I vår sångbok heter den Oändlig nåd. Men det finns andra svenska översättningar som säger Förunderlig nåd. Och författaren heter John Newton. Också en man som hade upplevt den överflödande nåden. För vem var han? Jo, han hade börjat som skeppare. Slavskeppare. Skeppade slavar från Afrika till Amerika. Och till sist så investerade han i slavhandeln. Och tjänade stora pengar. Men så kom den där dramatiska omvändelsen. Och han upplevde, det fanns nåd så det räckte till och med för en slavhandlare. Han visste vad nåd var. För det där förflutna, det var ju en tung börda att bära. Men när han mötte nåden, då lyftes bördan av. Och han var fri. Och han blev istället präst och psalmförfattare. Och han kunde skriva om nåden. För han hade upplevt den. Förunderlig nåd mig Herren gav. Och än idag mig ger. Jag kommit hem. Jag vilse var. Var blind. Men nu jag ser. En fullständig förvandling. Nåd plus synd plus nåd. Det blir hängivenhet till Jesus. Det blir glädje, det blir frid. Det blir livsförvandling. Allting blir nytt. Alla har syndat. Men det finns nåd. För alla. Och min längtan är att vi skulle få mera av den där förundran inför nåden. Så förundrad inför nåden att vi inte kan hålla tyst. Att vi måste berätta. Att vi måste på något sätt nå ut till människorna utanför våra kyrkor som inte känner Jesus. Vi kan inte tiga bort synden. Men nåden kan rena oss ifrån den. Jag önskar bara att vi skulle mer och mer inse vad nåden har gjort i våra liv. Vi är ju inga före detta slavhandlare. Och vi är inte några förföljare och som Paulus. Men vi är lika beroende av nåden som någon annan. Låt oss gripas av förundran inför vad Jesus gjorde. Vilket pris han betalade. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. En dyrköpt frid. Men som vi får av bara nåd. Amen. Tack Jesus för att du betalade priset där på Golgata. Så att det idag finns nåd för syndare. Tack för att vi alla har fått del av den nåden. Herre, påminn oss om det. Gör det levande för oss. Vad nåden har gjort i våra liv. Vad vi skulle vara utan nåden. Och vad vi är genom din nåd. Herre, tack för att du vill komma med nya tider i vårt land. Och vi får uppleva det där som de upplevde på 1800-talet. Väckelse. När människor får gå från mörker till ljus. Får uppleva hur nåden lyfter av alla bördor. Och allting blir nytt. Jesus, uppenbara dig i vår tid. I vårt land. Låt oss få uppleva nya tider. Jag ber i Jesu namn. Amen.